Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej, det är dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack och jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Tobias och han sitter på Säffleoperan när jag pratar med honom och du kommer strax få reda på varför. Ja, innan vi drar igång avsnittet, glöm inte att gå in på guldpodden.se och nominera Snutsnack, kanske till årets intervjupodd om du gillar den. Det skulle jag uppskatta oerhört. Eller så smiter du in på snutsnack.nu, köper en termosmugg, en mössa, en mugg eller de som faktiskt håller på att ta slut, vattenflaskorna. Snutsnack.nu. Ja, i Patreon-avsnittet så kommer jag och Tobias prata om, finns det några fördelar med att vara i teaterns värld och samtidigt jobba som polis? Så missa inte det. Patreon.com/snutsnack om du vill bli Patreon och stötta podden lite extra. Annars finns vi såklart på Instagram och på Facebook. Kanske vi ses där. Men nu tycker jag att vi drar igång. Var försiktig där ute. Och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack Tobias.
Ja, tack så mycket.
Hur står det till?
Nej, men det är bra. Jag befinner mig uppe i Säffle på Säffleoperan och kickat igång eftermiddagens matiné. Så nu sitter jag på kontoret och tänkte prata med dig.
Ja. Det här är ju intressant. Vänta nu, operan, alltså vänta nu, Säffleoperan, vad är det här? Är det inte en polispodd? Och det är det ju fortfarande faktiskt, för du jobbar ju som polis i grunden.
Ja, men så är det. På veckorna så jobbar jag som polis och på helgen är jag här på operan. Under högsäsong liksom, och sen så kör jag helt som polis under lågsäsong också.
Om vi börjar med operan då, vad kommer det intresset ifrån att engagera sig med?
Ja, men jag har väl varit engagerad här uppe sen jag var väl 7-8 år kanske när de ringde härifrån och behövde ha ett barn med en föreställning. Så var man med och sjöng ett litet solo och alla tyckte man var jättesöt och så fick man jättemycket applåder och så fastnade man väl i det.
Ja. Ja, det är aldrig fel att få applåder. Det får man lite mindre ofta som polis, va?
Ja, men så är det. Det är ju en av nackdelarna med polisjobbet att det är väldigt sällan som man gör alla nöjda i alla fall. Man kan göra någon nöjd, men det är alltid någon som är ganska missnöjd också.
Ja, så är det. Men tankarna kring polisyrket, när dök de upp då?
Också haft sedan jag var jätteung egentligen. Även om det är kanske, jag vet att jag har någon anteckning hemma. När jag liksom, anledningen till att jag vill bli polis var att jag ville ha skjorta och slips liksom, på jobbet. Så det kanske var lite ogrundade anledningar då. Men det har alltid funnits med mig att jag vill bli polis. Och jag sökte både polishögskolan och förberedande skådespelarlinjer. Det hamnade i ett val när jag var 20 där att jag ändå ville satsa på tryggheten där. Man visste att det kom en lön varje månad, 25 och sådär.
Just det. Var gick du skolan någonstans?
Jag gick i Stockholm på Solna.
Mm. Och vilket år var det du gick då?
Jag gick på polishögskolan mellan 2003 och 2005.
Just det. Så det är inte så superlångt bort, även om det inte var igår heller i och för sig. Men...
Nej, men precis. Så var det. Jag tror att du var lärare där då.
Ja, jag var faktiskt där då, ja.
Ja,
ja. Hur var utbildningen då, den här ansatsen på väg mot den här trygga anställningen? Hur var den?
Ja, men det är väldigt rolig tid när man ser tillbaka på det. Det är lite som lumpen, eller vad man ska säga. Man kanske inte tyckte att det var jätteroligt på samma sätt när man var där och då, utan då ville man mest bli klar och komma ut i verkligheten. Men när man ser tillbaka på det så var det ju liksom en väldigt rolig tid och en utbildning som, och jämfört med andra högskoleutbildningar, så var det ju väldigt intensivt så liksom. Det var upp tidigt på morgon och sen så var man där till sent på kvällen i stort sett, och det var späckade dagar med föreläsningar, skytte, bilkörning, så det var ju väldigt blandat.
När du var färdigutbildad då, var hamnade du då någonstans?
Ja, jag bodde då i Uppsala sista året, för jag hade en flickvän där och sökte placering i Uppsala. Men då tog de emot väldigt få poliser det året som jag blev examinerad. Och sen hade jag väl tänkt att jag ville jobba i en lite större stad. Så sökte jag Stockholm i andra hand. Då tog inte de tog alla sina förstahandsval, men de tog inga andrahandsval. Och då hade jag Värmland som tredje alternativ, och det hade jag väl inte egentligen tänkt att det skulle hamna där, men det gjorde jag. Så jag blev placerad i min hemmastad, liksom Säffle, där jag födde upp vuxen. Och det var en krock, eller vad man ska säga. Det var helt plötsligt hamnade man i ett samhälle där alla vet vem man är. Det hade inte varit några nya poliser i Säffle på många år. Det var ganska få poliser, de som var nära pensionsålder. Men när jag kom då så placerades jag upp med, jag tror, 4 eller 5 nya poliser. Så det blev verkligen ett annat tempo när vi kom liksom.
Ja, jag kan tänka mig.
Och så var jag den enda som var härifrån och var liksom ett lite ansikte utåt. Och det blev kanske lite grann en chock för orten att oj, nu kom det poliser som brinner och jobbar intensivt. Och då fick jag liksom lite grann bära ett hundhuvud där, att oj, nu är de igång igen, de här nya poliserna.
Det där är himla intressant faktiskt. Om du berättar nu att Säffle hade då kanske ganska många poliser som hade jobbat många år, och så kommer de här lite yngre då, och som jag då misstänker ganska hungriga, för det är man klar liksom. Man står ju där och frustar och stampar med bakbenen. Som. Du sa att det blev liksom ett litet uppvaknande. Var det för orten i sig, eller var det också för poliserna som ni träffade när ni kom med 5 nya? Hur blev det liksom?
Ja, men så var det väl. Jag tror det fanns 4 poliser i Säffle och så kom vi 5 nya. Och de var ju liksom, nu pratar jag ju yttre tjänst, och de var indelade i patruller som alltid jobbade tillsammans. Så de här 4 mixades aldrig, utan de jobbade tillsammans. Och när vi kom så tänkte väl vi att vi kommer väl att dela upp oss här nu då. Men de sa ganska tydligt nej, man går inte i mellan väggen och tapeten, vi vill fortsätta att arbeta tillsammans. så då fick ju vi bilda patruller, och vi var ju väldigt nya liksom. Och på många sätt drivna, men det hade ju varit bättre att få tanka av lite erfarenhet och sådär av en äldre kollega.
Ja, men precis, och det har vi hört mycket i podden om vad bra det var att jag gick med den här äldre kollegan, och den erfarenheten som den personen hade kom över till mig, höll tillbaka mig lite samtidigt som jag kanske pushade på den äldre. Ja, det låter ju som någonting. Jag läser faktiskt en bok nu som heter De 25 skotten. Och det handlar om de 25 skotten som avlossades mot Erik Torell.
Just det.
Det blir kommande veckas avsnitt som kommer handla om det där. Och då var det ju unga kollegor. Jag säger inte att det var avgörande att det var det, men det påverkar vad vi än gör i vilka yrken det än är, om vi har varit längre på en arbetsplats än om vi har varit kortare på en arbetsplats, oavsett vad vi gör.
Mm. Mm.
Varför tror du att de här poliserna som hade jobbat ett x antal år mer än er inte ville splittra på sig? Var det ren lathet liksom, att de gick i gamla fotspår och kände nu bara, åh nej, nu måste vi liksom ta tag i någonting?
Ja, men jag kan känna själv lite grann när man jobbat så här 16-17 år nu att nu, jag tycker det är väldigt roligt när det kommer en ny kollega som man får för både jag tanka av den kunskapen, för den är ju helt färskt utbildad i allt vad det är juridik och vad skolan är just nu och så vidare. Men samtidigt så är det klart att det kan ju finnas en osäkerhet om att man själv blir lite nervös att är det här, gör jag rätt nu? Mm. Följer jag det senaste i lagstiftningen? Alltså, vad har ni lärt er på skolan och så vidare? Och jag kan misstänka att det var lite så också. Säkert att man inte riktigt vågar släppa den trygghet som man hade liksom skaffat sig. Man har jobbat väldigt länge ihop med en och samma kollega. Och sen också då kanske det här att en osäkerhet för är jag påläst och hängt med liksom.
Just det.
Så det där, kan säkert vara.
Det där är en kombination. Jag kommer ihåg när jag kom ut själv och ny, det var ju många, för då var man ju, man ville ju verkligen jobba. Och då fick man ju höra många gånger så där, och det sa de i alla fall i Stockholm, det var då så här, dra in svansen rävjävel, det dammar. Att man bara stod och viftade på svansen och ville ut, och räv var ju en ung polis då liksom.
Ja.
Så man skulle dämpa sig liksom. Att det... Och sen tyckte jag också, jag vet inte om du kände det när du kom ut, men ibland så var det så, men det där kan ju du. Du är ju precis gått på skolan.
Ja, men precis.
Men så kände man inte riktigt. Man tänkte så här, men det här kan ju du. Du har ju jobbat i det här yrket. Så båda riktade sig mot varandra ibland och tänkte så här, men vänta, det här kan ju du. Du har ju jobbat 10 år. Nej, men det kan ju du. Du har ju precis läst det. Så det blev så.
Ja. Ja.
Och där precis. Måste man mötas på något sätt.
Ja. Nej, och det, samtidigt så de här äldre kollegorna som var där, jag kände ju samtidigt väldigt, väldigt att de stöttade oss liksom.
Mm.
De fanns där och även om vi hade tagit ett beslut eller gått in i en situation eller så här, så då var de med på det liksom, och så det var inget inte så, men mm. men just den där att man kanske inte riktigt orkade eller ville börja om liksom, mm. både i det sociala och med vart man var i jobbmässigt liksom. För det blir ju så där när man är kanske polis på en liten ort också, att man har ju väldigt mycket relationer till höger och vänster. Mm. Alltså ena dagen så ska du ge någon böter för att de inte har bilbälte på sig, och nästa dag så ska du sätta dig i den personens frisörsalongstol och bli klippt liksom, för att ja, staden är inte större än så liksom.
Just det.
Så att det händer ju någonting med hur du får agera som polis. Å andra sidan så kanske man kan säga till en extra gång i en mindre stad så här, och liksom säga att men du får faktiskt använda bilbälte, för att jag kommer se dig imorgon också om du inte gör det liksom.
Ja, precis.
Så att man kan vara relationsskapande och ge sådana chanser på ett annat sätt än liksom i Göteborgs city, där jag har ingen aning om den här personen kommer att följa min tillsägelse.
Ja,
för vi kommer inte träffa på varandra igen antagligen. Liksom.
Finns det någon typ av social kontroll över varandra i de här mindre orterna?
Ja, det ska jag säga.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Hade du någon farhåga? Jag menar, hade du någon sån här person som vi kanske alla haft under åren man växte upp, liksom, du vet, så här Roine i nian, liksom, som gick åt ett annat håll? Och hade du någon farhåga att träffa någon gammal klasskompis och sådär?
Jo, visst hade jag det, och det hände ju flera gånger också.
Ja, det gjorde det.
Med allt det, liksom, från att man, ja, men hamnade på bråk där sådana personer kanske var inblandade som man hade gått i samma klass som, eller till och med omhändertaget barn, liksom, för gamla så bekanta och så. Så det blir ju en annan grej. Jag kan nästan säga, jag brukar säga att man var inte polis, utan man var lite av en sheriff. För att
local sheriff.
Ja, precis. Det kvittade om du var i tjänst eller om du jobbade. Jag kunde ju vara ute och gå på stan med hunden, liksom, och man såg folk som man mötte så här, oj, började de dra på sig bilbältet och grejer, fast ja, man var ute och gick när man var led, liksom. Så alltså, det blir någonting annat.
Det blir verkligen någonting annat.
Ja, det blir det. Så jag tyckte det slutade med att ja, men efter 2 år eller något sånt så tyckte jag det var så påfrestande, liksom, till slut. För dels så gick det, jag fick höra att det gick en massa konstiga, liksom, rykten på stan om allt konstigt som Norelius hade gjort. Och så här, det var allt från så här att man hade hotat en gammal dam med tjänstevapnet för att hon hade sneddat över gatan.
Oj, och,
eller att man hade stannat en brandbil under utryckning och krävt att brandmännen skulle blåsa nykterhetsinstrumentet. Och som var helt, liksom, så här tagna ur luften. Men det blev ett snack på en liten ort som gjorde att varje gång man stannade en bil eller hamnade i ett ärende, så kändes det som att personerna hade en förutfattad mening om, eller att de hade hört en massa saker som gjorde att man, liksom, jobbade i uppförsbacke. Jag vet, en gång till exempel vi stannade en bil en bra bit utanför stan, som det satt så här sju ungdomar i bilen, och vi sa att så här många får ni inte åka i bilen. Men vi behöver inte skriva böter på det här. Vi gör så här, om ni hoppar in, ni två hoppar in i våran bil, så kör vi in till stan. Och så löser vi det så, liksom. Och så på väg in där och in till stan igen, så sa den ena där att gud, vilka trevliga poliser ni hade, det här varit den där Norelius, hade vi ju fått böter och det här och det här och det här, liksom. Så då hade, liksom, ryktet om den här hemska polisen hade gått före, men de visste inte vem det här var. Så min kollega som körde där började skratta, liksom, ja, du vet att det är Norelius som sitter där, liksom. Men det blev liksom, det tog för mycket kraft till slut, så att efter 2 år så sökte jag mig in till Karlstad istället.
Okej, lite större i alla fall.
Ja, men lite större där, och så började man inte, liksom, jobba där man bor och så. Jag flyttade i och för sig till Karlstad också, men det var ju så pass stort, så att där blev man ju en i mängden på ett annat sätt.
Ja, jag har faktiskt varit med om exakt samma sak. Min kollega Lasse då, som jag jobbade i många år, vi grep en, vi var ju, jobbade mycket då med gatulangning och sådär, och så grep vi en kille och så kom vi in på stationen och sa, jag är så tur att det inte var Lasse, liksom. Ja, men jag är ju Lasse, fast han sa efternamnet då. Ja. Då sa jag, men jag är ju Lasse. Nej. Så han hade bara hört såna här grejer då, som han försökte, precis som de hade hört om dig då.
Ja.
Ja. Men hur okej, Karlstad, då kommer du in då till, liksom, residensstaden där då.
Precis.
Hur var det skiftet då?
Nej, men det var kul. Då började jag på, för här i Säffle så hade jag jobbat som närpolis då, eller på Lopo, och så körde vi ju B-bil som man kallar det, eller liksom områdesverksamhet heter det väl mer idag, och vi blev ju fortfarande skickade på larm om det kom ett larm i liksom Säffle. Så skickade man ju inte bil i Karlstad om vi jobbade, utan vi blev ju skickade på larm och så, men vi var inte en del av ingripande resurser när vi jobbade här. Mm. Men jag flyttade in till Karlstad och började på IGV och gick från tvåskift kan man väl kalla det som vi jobbade här, och upp på treskiftslista och delade pass och sånt där. Det var kul att göra det ett tag också. Jag var inte där särskilt länge. Jag var väl ett år på IGV och sen så skulle de starta något som de kallade för någon ungdomsgrupp på trafiken i Karlstad. Så då sökte jag det och fick tjänst där. Och då var vi en sån länsoperativ grupp som, det var väl ett sätt för att försöka få en föryngring på trafikpolisen, och jag och några till då fick bilda den här gruppen. Så vi sysslade med tipsuppföljning kring trafik och jobbade mycket med civil, med pilotbil. Vi fick MC-utbildning som de kostade på oss mycket. Och vi blev en ganska uppskattad grupp som, när det hände någonting i länet så ville man gärna ha med oss liksom. Som en extra resurs som vi kunde besikta bilar och vi kunde sådär.
Det tänker jag lite fördomsfullt, där ungdomsgrupp inom trafiken, att det var så här EPA, långsamtgående fordon och sånt man kollar.
Ja, men så var det. Men det var också som att det fanns mycket tips om att Johansson ofta körde rattfull liksom. Och då kunde vår grupp lägga det passet på att gå upp tidigt. Vi kanske förändrar våra arbetstider så att vi går upp 5 på morgonen för att liksom stå på plats när det brukade då enligt tipset att han åkte till jobbet eller sådär. Så det var även sådana tips liksom.
Hur ofta de här tipsen, kände ni att det fanns substans i de här tipsen som kom in då, till exempel om rattonykterhet och sådär? Låg det någonting i dem?
Ja, men jag får nog ändå säga det. Sen så är det klart att man sållade lite grann i de här tipsen som kom in och hur de var skrivna och så vidare. Men det tycker jag nog att när vi så här la ner oss på och verkligen gjorde någonting åt, så stämde det ju liksom. Jag kommer ihåg en sån, det var tips som vi åkte ut och kontrollerade. Det var en dam som åkte till Systembolaget. Och vi tänkte, jajamän, det här stämmer säkert, och kontrollerade. Och det var, hon blåste negativt då, så att säga, hon var nykter. Men det var något, hon skakade och det var, vi fick någon känsla att det här stämmer nog ändå liksom. Så vi väntade en liten stund och sen så åkte vi tillbaka mot där hon bodde. Och så stod vi kvarteret innan, och när hon kom tillbaka så bad vi henne blåsa igen, men då vägrade de blåsa, för de sa att de redan hade blåst. Ja, men det gjorde hon till slut, och då hade hon ju halsat en kvarting whisky så liksom på vägen hem där. Ja, det är så.
Alltså, ja, det är klart, men då har man ju problem som, det är inte bara att man, för att man trycker whisky så himla gott liksom.
Nej, verkligen inte. Och så var mannen hemma och så här, och man smyger för varandra. Det är en del av liksom missbruksproblematiken. Liksom, man kan inte dricka hemma utan Just i hennes fall så var det liksom en skogsdunge på vägen hem som hon brukar stanna vid och svepa då whisken och sen så fortsätta hem. Aha. Så i den här skogsdungen så hittade vi ju hur mycket tomma spritflaskor som helst.
Det
är tragiskt.
Men precis, det är tragiskt. Men sen lämnar du Karlstad också till slut.
Ja, men precis. Sen så gjordes det lite förändringar på trafikenheten och man ville väl gärna att vi skulle syssla med men lite mer traditionell trafikövervakning, tunga fordon och sånt där. Och det var jag inte alls intresserad av, så att jag sökte mig till ledningscentralen i Karlstad eller Värmland då. Mm. Så där hoppade jag in och var 2 år. Sen så kom ju den stora omorganisationen och det började ju pratas om att olika ledningscentraler skulle läggas ner och det skulle bildas större regionledningscentraler. Mm. Och då skulle Karlstad vara en sån som skulle läggas ner och det låg väl då i luften och en farhåga för att vi skulle bli tvångsförflyttade eller kommenderade till Örebro. Mm. Och det var jag heller inte så sugen på. Okay. Och jag tänkte att även då vill jag hellre styra min egen framtid. Mm. Så då tog jag kontakt med chefen för ledningscentralen nere i Göteborg. Mm. Och där hade de ju väldigt ont om personal så att de tog emot mig med öppna armar. Och jag hade ju sen tidigare då tänkt att jag ville pröva på en lite större stad. För det var ju det jag hade tänkt från början. Mm. Så på den vägen var det att jag hamnade på ledningscentralen i Göteborg. Och det hade jag väl tänkt liksom mer som en ingång in i Västra Götaland. Och inte var där så länge. Men det blev faktiskt 7 år.
Aha, det blev så
Ja, jag trivdes väldigt bra. Jag tyckte jobbet var kul och det gav mig någonting. Liksom. Och jag blev befäl där på ledningscentralen och gruppchef och sådär. Så man har provat på lite olika grejer inom det.
Men din nuvarande tjänst då, vad är det? För du är inte kvar på ledningscentralen.
Nej, men precis, jag kände mig, jag var ju inte färdig i yttre tjänst. Så att jag ville ut en sväng till och gärna ta upp det här med att köra polismotorcykel igen. Mm-hmm. Och då började jag titta lite grann på vad det fanns för tjänster och då blev jag lite sugen på områdespolisen och som sysslar med brottsförebyggande arbete och jobbar med mot de olika problemområdena just i sitt eget LOP, lokalpolisområde som det heter. Och City är ju ett område där det händer väldigt mycket och det evenemang och konserter och idrottsmatcher, demonstrationer. Det är väl Göteborg City och kanske Norrmalm i Stockholm som är lite jämförbara på det sättet att det är små lopon där det händer väldigt mycket saker, väldigt larmtätt och så.
Ditt många människor också åker in till så att säga för att
precis.
Och göra olika
saker. Ja. Så är det.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Jag tänkte ju fråga dig, precis som alla gäster, om ett minne från ditt polisliv som sitter liksom lite extra. Vad har du för minne där?
Nej, men det finns ju himla mycket ju. Allt ifrån liksom ljusa saker till till mörka saker såklart.
Vilka sitter starkast hos dig då? Är det de ljusa eller är det de som är mörkare?
Jag tänker väldigt sällan på liksom tråkigheter från jobbet.
Mm. Ja, det gör inte det.
Jag försöker nog lägga det bakom mig. Sen, det är en del kopplat till det andra jag håller på med teatern och musiken och sådär också. Mm. För sitter jag och tittar på en teaterföreställning eller en pjäs som vi sätter upp eller så här, då kan jag reagera liksom väldigt så här kraftfullt kanske på saker som jag inte borde reagera så kraftfullt på liksom.
Okay. Att
jag börjar gråta över att någons mamma är död i pjäsen eller så liksom. Och det tror jag kan koppla liksom till mörka händelser som man varit med om. Men jag tänker väldigt sällan på det liksom till vardags, utan
har du förmågan att liksom lägga det åt sidan, tror du? Kan du göra det så att säga med tankekraft, eller är det så du är bara, eller?
Jag tror att det ligger nog mycket i min person liksom, att jag fokuserar inte på det negativa eller det tråkiga, utan det försöker jag lägga bakom mig. Sen är det klart att man ska inte bara trycka ner saker eller stoppa i någon slags ryggsäck, för vi har ju ändå blivit bättre inom polisen att liksom prata om saker som händer och bearbeta det i liksom närtid. Så sett, men jag har också varit under min poliskarriär, som ändå är 16-17 år, väldigt befriad från de här riktigt hemska sakerna liksom. Jag vet inte, jag har lyckats zigzacka mig igenom det, inte för att jag försökt undvika det, men utan det är liksom.
Det handlar också om någon form av tur alltså, eller otur, ja, men, kan man faktiskt säga.
Precis, det är ju kollegor som liksom har jobbat några månader som har varit på väldigt mycket hemskheter liksom under kort period. Men man kan ju inte göra mer än att man är på det som händer när man jobbar. Och,
ja, precis.
Ja, så.
Men du nämnde ljusa, du sa att du fick upp tankar om så här ljusa händelser. Kan du ge några exempel på saker där liksom det har varit positiva händelser i jobbet?
Jag är nog ganska dålig på liksom så här. För det kan ju min fru fråga mig ibland när jag kommer hem så här, ja, det hände någonting idag. Man bara nej, det vet jag inte. Speciellt när man var på ledningscentralen, man satt och matade hur mycket ärenden som helst liksom.
Just det.
Och man så allt bara flyter ihop liksom till någon, det är svårt att plocka ut enskilda grejer.
Jag tänker på möten, vissa människor blir man ju liksom, på något sätt får man ju något lite mer connection med än med andra när man har varit på jobb och sådär. Jag tänker på så här mänskliga möten som du kanske kommer ihåg som har varit positiva eller negativa, eller där det har hänt någonting. Är det någonting sånt där ibland som kan ha stuckit ut liksom? Eller något minne som du kanske som poppar upp när du säger att du sitter på teatern, tänker det kan nog bero på den grejen att jag nu är ledsen liksom.
Jag fattar. Jag kan uppleva, det kommer ju sådana här saker ganska spontant. Men jag menar, när man är ute och åker med polisbilen, sitter med sin kollega så här, och så kommer man till en kurva eller en plats där liksom så här, ja just det, här händer det här.
Mm.
Och så kommer det. Men jag har väldigt svårt att liksom så här plocka fram. Det här är ett fint eller roligt polisminne.
Finns det inte stunder där du liksom har varit kanske på ett ärende och tänkt så här, varför valde jag det här jobbet liksom? Varför nu är jag här mitt upp i det här? Har du funnit sådana stunder någon gång under din polisiära karriär där du bara, men det här var ju inte kul? eller bra?
Ja, alltså det kanske låter klyschigt, men jag har faktiskt aldrig ångrat yrkesvalet. Det finns så himla mycket att pröva på inom det. Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att gå till jobbet efter 16-17 år. Mm. Och det är nästan, alltså jag är oftast kvar lite längre än vad jag ska vara. Mm. För att jag innan man tar sig hem liksom. Men det är väl, jag är en person som verkligen tycker om att arbeta, och det är väl lite av en arbetsnarkoman. Jag menar, jag jobbar heltid och sen så driver jag tre företag vi ser av och har tre barn, och alltså det är så här,
det finns att göra.
Det finns att göra, och jag tycker om det. Jag blir väldigt rastlös om det inte, om jag inte har någonting att göra, helt enkelt.
Så. Jag tänker, det finns ju, du pratade om den här kvinnan till exempel som var på system och sen så tryckte hon i sig en kvarting whisky liksom. Det är ju lite det polisiära på något sätt, att man ser skuggan av liksom det som bara är ljus när man, alla andra går till jobbet. Hur har det, för mig var det i alla fall en upptäckt på något sätt som kom från men hyfsat fungerande liksom miljö, och sen så bara möter man, tänker fasen, bo folk så här, hur kan människor behandla varandra på det här sättet? Och det är många sådana frågor som dök upp hos mig. Kommer de till dig ibland liksom också?
Ja, men visst är det så. När man besöker, kanske, nu jobbar jag i Göteborg City med de förutsättningarna liksom, men det händer ju liksom att man av olika anledningar hamnar utanför stan, och en sån grej gjorde vi i somras. Vi var fick hoppa in ett pass på IGV där då. Och fick åka på ett lägenhetsbråk uppe i Bergsjön eller något sånt utanför Göteborg. Och det är ett sånt område som är ganska utsatt och har de förutsättningarna som de har liksom. Och då kom jag hem till en familj som bodde i en tvåa. Det var en mamma och en pappa, och så var de fyra barn som bodde i den här tvåan liksom. Och alltså, det är ju inte konstigt att man börjar bråka. Jag menar, vi kan börja bråka i min familj också liksom, men att man är så, vi bor i en villa på över 200 kvadrat.
Man kan smitta och undan.
och har en stor trädgård och liksom, men alltså de barnen har ju inte alls de förutsättningarna liksom. Utan där får du i tv-rummet, som var det enda rummet liksom, där står det två sängar också, och alltså det finns ju noll privatliv. Och så dessutom under corona som det var då, kanske det finns, alla andra aktiviteter är inställda, alltså du bor ju verkligen på varandra. Så att det kan jag sa det till min kollega när vi gick därifrån liksom, man har ju en stor ödmjukhet för att det finns ju väldigt olika förutsättningar för olika personer i samhället att följa lagar och regler och så va. Sen så man kan inte ta ifrån folk egenansvaret, och att man till syvende och sist är det du själv som person som bestämmer vilka val du gör, men man får komma ihåg att vi har olika förutsättningar också.
Och se de här sakerna då, jag läste den här boken också av Diamant Salih, tills alla dör tror jag den heter. Det handlar ju om de här gängskjutningarna som har varit ute i Järvaområdet. Och då var det en kille där, jag vet inte hur många barn de var. De frågade honom, men var sover du då? Nej, jag sover där skorna är. Liksom att man liksom inte ibland fattar då, så att folk sover liksom i hallen och puttar undan dojorna och så slaggar man där liksom.
Ja. Nej, och det är såklart. Och
jag tänker just det att man har barn själv, det påverkade mig väldigt mycket i alla fall när man blev förälder och såg saker som man kunde liksom, det fanns beröringspunkter hela tiden till ens eget liksom, beroende på vilken ålder då ens eget barn var i och så vidare och så vidare, så påverkade det mig i alla fall.
Ja.
Och det är väl kanske oerhört mänsklig reaktion kanske.
Såklart, och det är ju väldigt många kollegor som man pratar med. Jag försöker med, gentemot min personal så här, så har vi försökt att prata om med varandra. Vad triggar dig? Vad gör dig arg? Vad gör dig ledsen? Vad tycker du skulle vara jobbigt att hamna på för ärenden? Och det är väldigt många som säger just det, att alltså, vad som helst, men inte barn. Där barn är utsatta eller där de är olyckor med barn och så vidare.
Ja. Jag tänkte, var var du när kollegan sköts då i Göteborg nu i somras?
Mm. Jag var hemma och hade semester. Men hade personal i tjänst då liksom. Så att jag började ju plinga i telefonen liksom när jag och frun satt och tittade på tv. Det första indikationerna var, jag fick ju reda på att det var ett grovt brott som hade hänt, och sen så kommer det liksom detaljer undan för undan. Ganska tidigt så får jag liksom obekräftade uppgifter på att det är en kollega som är skjuten. Jag har ju liksom interna chattgrupper och annat liksom. Då blir ju första reaktionen liksom att jag måste in och jobba, hjälpa till och se om jag kan göra något liksom. Så man ringer ju in, men samtidigt så kan ju inte alla börja jobba samtidigt heller, för då finns det ingen som kan jobba dagen efter, eller det finns inte fordon, det finns alltså så. Så det blev att jag inte åkte in där eller bröt semestern den dagen, utan
Hur påverkade det dig att en kollega i liksom samma stad, jag vet inte om du kände honom?
Nej, det gjorde jag inte liksom, men man alltså polis-Sverige är ju inte större än att man har ju ändå relationer i det här liksom. Så hans sambo kände jag ju och så va, så att det finns ju ändå. Alltså, det lämnar ingen polis oberörd. Första tanken är ju såklart liksom, är det här någon av min personal och så. Det blev ju att man tog kontakt med dem, och det var ju folk på plats där då som var ifrån Vanbrottspolisen och kollade så att de var okej. Det är sånt man inte vill och får inte hända liksom, men det hände, och det har varit mycket sånt på kort tid tycker jag nu här med två kollegorna i livvaktsbilen där och det. Ja.
Hade du en sån tanke någon gång när du började jobba som polis att kanske inte komma hem?
Jo, men det är ju, tror jag, man måste ha med sig i alla fall liksom en mental förberedelse för, och det tror jag också är ett sätt att snäppa upp att det är inte ett jobb som vilket jobb som helst, utan att man får ha man får i alla fall ha liksom tänket med sig och försöka skydda sig så gott det går och inte liksom använda sig av den utbildning man har och inte gå in liksom lojt i situationer eller så. Som i fallet i Göteborg så känns det ju så fegt. Det är ju ingen som har haft chansen att förbereda sig eller försvara sig, utan det känns som verkligen som det kan ha hänt vem som helst utav oss liksom. Fel plats vid fel tillfälle och
Tänker du som är gruppchef och din personal, det är ju också liksom, är man bara en av fotsoldaterna, alltså jag vet inte, kanske fel uttryckt att jag säger så, men en av poliserna på och inte ha någon chefsbefattning, tänker jag, men du måste ju också först trygga dig själv och sen måste du också trygga din personal. Kunde du känna också från din personal att det krävdes mer liksom snack och krävde mer mer liksom kanske förberedelse för att gå ut nästa pass eller något sånt där? Påverkade det så pass?
Ja, men vi har ändå en personalgrupp och så det känns som att det är lätt att vi pratar mycket och stämmer av med varandra liksom, hur vi mår och så. Och det jag märkte ju att det påverkade både folk på individnivå och polisen som grupp, eller vad man ska säga. Och det, om man ska säga så våra motståndare är inte heller sena att liksom utnyttja det här, för det dröjer ju inte länge innan man står på avenyn och folk kommer och liksom ska pika eller försöka trigga fram en reaktion ifrån polisen genom att liksom säga någon illa valt kommentar om den här skjutna kollegan eller de som ja. Och det är så är det ju tyvärr. Och då gäller det ju att kunna fortsätta agera professionellt även om man blir väldigt kränkt och sårad över det liksom.
Ja, det är det. Människan som vare sig är väldigt intressant ur många synvinklar kan man säga.
Ja.
Du, svängningarna är tvära i livet och även i poddens snutsnack. Jag tänkte vi skulle fråga lite, du som är lite skådespeleri och teater och opera, men polisfilmer, hur ser det ut där då? Tittar du på sånt?
Min fru till exempel säger att det är inget roligt att titta på polisserier eller polisfilmer med mig, för man sitter och liksom kommenterar och stör sig på detaljer och sådär. Och det är jag tittar inte jätteofta på det, men visst, det händer, och det finns ju faktiskt sådana som är riktigt bra.
Så kan du nämna någon? Eller någon serie?
Ja, nu senast har jag börjat titta på nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men Robert Gustafsson.
Det som göms i snö, kan det vara det? Är det Robert Gustafssons?
Just det, så heter den.
Han har jäklar vad han har breddat sig. Man växte upp med honom.
Ja, precis. Och det känns som någonting annat lite grann. Sådär. Men ändå liksom välgjort och bra. Så att den har börjat kika på lite grann.
Tobias, stort tack. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt. Jag tänker vi ska prata lite om den här kombinationen, lite polis och teatern. Och se om det kanske finns beröringspunkter eller inte. Men tack så jättemycket så länge för att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
Ja, tack själv.
Tack för att du har lyssnat. Snutsnack är slut för den här gången. Men vi är givetvis tillbaka i nästa vecka med ett mycket spännande avsnitt. Vi ska prata om skjutningen av Erik Torell. Den killen som blev skjuten av misstag, får man väl faktiskt säga. Han hade Down syndrom. Vi pratar mer om det i nästa vecka. Så jag hoppas du lyssnar även då. Tack så länge. Ha det bra.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.